Vi läser ifrån Markus evangeliets 9:e kapitel, vers 2-9. Rubriken är Jesus på härlighetens berg. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra 3 hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet: Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. För snart 14 år sedan så föddes vår äldsta dotter Meja. Mitt i mörkaste december så kom hon med ljus till oss. Som en aningen försenad liten Lucia. Natten mellan den 14 och 15 december. Det var en rätt dramatisk förlossning. Som pågick länge och som slutade i akut kejsarsnitt. Så klockan var en bra bit in på småtimmarna när vi slutligen nådde vårt rum på special-BB. Trötta men lättade. Sara var rätt medtagen. Och därför så var det jag som fick gå in och ta de här praktiska sakerna ganska direkt, som blöjbyten och vakande. Men det passar mig rätt bra. Att få gå in i någon slags göra-roll. Att få en tydlig uppgift. För när det kommer till de här stora, omvälvande livshändelserna så är jag rätt så trög. Svårt att förstå, svårt att hänga med. Det är klart att jag förstod här uppe vad det var som hade hänt. Men jag hade väldigt svårt att ta in det här i mig själv. Någon vecka senare när vi hade kommit hem till vår lilla tvåa på Garnisonsvägen och gått in i den här första bebisbubblan så var jag i köket, fixade. Hade på musik. Stefan Andersson av alla artister. Den Stefan Andersson. Catch the Moon Stefan, som vi säger. Inte den artist jag har lyssnat mest på, men det var en liveplatta från Annedalskyrkan i Göteborg. En riktigt bra platta faktiskt. Det är inte Dylan-klass på något sätt, men den är bra. Och så kom den där låten. Anywhere is paradise. Framförd med kyrkorummets rymd. Med kören som backade upp. Och det var som att den skar genom de hinnor som dittills hade funnits. Som träffade mig rakt in och som gjorde att allting plötsligt blev så klart. Det är ju det här som har hänt. Vi har blivit föräldrar, vi har fått ett barn. Alltså en närmast smärtsam erfarenhet. Det var så vackert, så perfekt att det gjorde nästan ont. Tårarna rann ner för mina kinder. Det var som att ett ögonblicks magi passerade förbi. En kort stund, ändå så viktig. En förklarande stund. En förklaringsstund. Där jag anade vad vi hade varit med om. Men som jag fortfarande jobbar med att fullt ut förstå. Nästan 14 år senare. Dagens text tar oss med till härlighetens berg. Eller förklaringsberget, som det också kallas. En predikan som kommer att kretsa kring frågan vad det innebär att Jesus är kung. Och där Petrus smått komiska reaktioner, det ska byggas hyddor, han pratar på utan att fatta riktigt vad det är som händer, blir en påminnelse om hur svårt det kan vara att åtminstone till en början urskilja det mest centrala när vi ställs öga mot öga med verkligheten. Samtidigt en påminnelse om hur viktigt det är för oss att ha de här förklaringsstunderna i våra liv. Eftersom de kan hjälpa oss att få perspektiv på tillvaron och på livet. Att återkomma till, att falla tillbaka på. En berättelse som tar oss upp på berget, låter oss se ljuset och höra rösten. Den röst som säger, detta är Jesus. Lyssna till honom. Markus evangeliet skulle man kunna säga är indelat i tre huvuddelar. Eller tre akter om man så vill. Den första utspelar sig på landsbygden i Galileen. Det geografiska landområde där Jesus växte upp, där han trädde fram och där han gick runt och undervisade. Där gör Jesus tydligt att ett regimskifte är på gång att hända. Och där är den stora frågan som upptar den första delen, vem Jesus är. Den andra akten utspelar sig på väg till Jerusalem. På väg mot en plats där Jesus ska fullborda sitt uppdrag. Här är den centrala frågan, vad detta regimskifte betyder och vad det innebär att Jesus är kung. Den tredje och sista akten utspelar sig sedan i Jerusalem. Där Jesus dör och uppstår och i detta fullbordar det regimskifte han har talat om. Där den centrala frågan är hur Jesus blir kung. Dagens text placerar oss i den andra akten, mittenakten, på väg mot Jerusalem. På väg mot den plats där regimskiftet kommer att fullbordas och där frågan är vad detta betyder. Vad det innebär att Jesus är kung. Och som en del av detta tar alltså Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på härlighetens berg, eller förklaringsberget som det alltså också kallas. Där händer detta oerhörda, det övernaturliga, hur Jesus förvandlas inför deras ögon. Det är som att han sveper sig i ljus. Och jag har svårt själv, trög som jag är alltså, att föreställa mig detta. Jag tänker att det som händer där är ytterst få människor som överhuvudtaget får vara med om. Så vad kan vi lära av en sån berättelse? Det berättas om hur Jesus stod där och talade med Mose och Elia. Att han stod i dialog med både lagen och profeterna. Att Jesus var del av en större berättelse. Inte undra på att Petrus hade svårt att hänga med i vad som hände. Och jag kan känna igen mig i honom när munnen börjar gå på honom medan han börjar försöka få grepp på vad det är som händer. Att han pratar medan han tänker. En av mina egna specialgrenar. På gott och ont. Att prata medan jag tänker. det är bra att vi är med. Ja. Go. Jag kan bygga en hydda åt dig, åt Mose, Elia. Ja. Vad är det som händer här? De har gått upp på berget. De har sett ljuset. Men de har ännu inte hört rösten. Petrus reaktion visar tydligt hur svårt det är att ta in det centrala när det stora omvälvande möter oss. Och jag tänker att vi skrattar med Petrus. Vi känner igen oss själva i hans reaktion. Åtminstone är det så för mig. Det intressanta är ju att såväl Matteus som Markus och Lukas har tagit med Petrus reaktion i sina berättelser av den här händelsen. Varför har de gjort det? Hade den helt saknat betydelse hade de ju lätt kunnat utelämna den och bara kort konstatera att de gick upp på berget, de såg ljuset, de hörde rösten och de förundrades över det som hände. Men det är inte så de berättar. I mötet med det heliga, det vi ibland kallar mysterium, ser Petrus omedelbart en uppgift som han kan fylla. Men han missar helt uppenbart vad det är som verkligen sker. Han griper efter det som han själv förmår att kontrollera, men visar genom det att han ännu inte fullt ut förstått vad det innebär att Jesus är kung. Och att Jesus är Gud med oss. Att Jesus inbjuder oss att vara i hans närhet. Där hans närvaro är det centrala. Petrus hann inte bygga några hyddor. Inte där i varje fall. För ett moln sänkte sig ner och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de är på berget, har sett ljuset och dessutom har hört rösten, blir allting så tydligt. Då ser de bara Jesus. Lyssna till honom. Lyssna till honom. Händelsen på Härlighetens berg, på Förklaringsberget, var en förklarande stund. En förklaringsstund för de som var med. En gåva som de bar med sig. Vilket tydligt uttrycks i andra Petrusbrevet som skrevs långt senare. Och där just denna händelse beskrivs. Vi läser från andra Petrusbrevets första kapitel. Vers 16-19. Där står det så här. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. förklaringsstunden som Petrus, Jakob och Johannes fick vara med om var långt mer än en häftig upplevelse där och då. Det var en erfarenhet som de bar med sig och som präglade deras sätt att tolka tillvaron. En händelse som hjälpte dem själva och andra att få perspektiv både på tillvaron och på livet. En berättelse att återkomma till, att falla tillbaka på, som visade att Jesus står över allt och alla. Att han överträffar alla invanda förväntningar. Den Petrus som i stunden hade betonat hur bra det var att just han fanns där. Och som erbjöd sig att bygga hyddor. Han betraktar nu händelsen som ett hoppets tecken. Att hålla fast vid när det är mörkt runt omkring. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Petrus, som hade protesterat när Jesus hade talat om att han måste lida och dö. Som hade velat skydda Jesus från lidande. Som hade förnekat Jesus, inte en, inte två, utan tre gånger. För att skydda sig själv från eget lidande. Han är nu den som får ingjuta mod i andra som kanske har drabbats av lidande. För Petrus hade med tiden förstått att Gud inte räddar oss från lidande. Utan att Gud räddar oss genom lidande. Gud räddar oss genom allt. För Petrus hade sett Jesus både som den lidande tjänaren och som den upphöjde, omsvept av ljus. Tyngdpunkten i hans liv hade successivt förändrats i riktning mot denne Jesus. Han hade bestigit berget. Han hade sett ljuset. Och han hade hört rösten. Den röst som sa: detta är Jesus. Lyssna till honom. Och den uppmaningen hade kommit att prägla resten av hans liv. Inte till felfrihet. Förnekandet av Jesus kom exempelvis efter händelsen på berget. Snarare så att insikten, tilliten, tron växte med tiden. Om vi för ett ögonblick återvänder till lägenheten på Garnisonsvägen där vi bodde för snart 14 år sedan. Och där vi alltså befann oss i vår första bebisbubbla. Så anade jag redan då att föräldraskapet säkert skulle innebära sömnlösa vaknätter. Omkullkastade levnadsvanor. Tålamodsprövande. Vardagskonflikter. Liksom oron över att inte räcka till och över hur allting ska bli och hur allting ska gå. Och 14 år senare så vet jag att ja, det är så det är. Emellanåt. Det är inget vi har förskonats från. Det är inget som går att välja bort. Det är en synnerligen närvarande del av föräldraskapets verklighet. Men det är värt allt. Samma sak i vår vandring med Jesus. Det innebär emellanåt ett otåligt vakande. Varför är du så tyst? Det utmanar våra utstakade planer. Det kan pröva vårt tålamod och ibland skapa konflikt. För att inte tala om oron att inte räcka till och hur allting kommer att bli. Det är inget jag förskonats från. Än mindre så sedan jag för drygt 5 år sedan avskildes som pastor här i Johanneskyrkan. Det är en synnerligen närvarande del av lärjungaskapets verklighet. Men det är värt. För det är värt allt. Vilka förklaringsstunder bär du med dig i ditt liv? Vilka händelser har påverkat dig? Vilka erfarenheter har format dig? Och framför allt, hur påverkar de dig idag och framöver? Jag tror att Petrus famlande med orden kan lära oss rätt mycket faktiskt. Just detta att tillåta oss att ofärdigt försöka beskriva det vi faktiskt får vara med om. Det handlar inte om att bli mer galna inför Gud. Jag är närmast allergisk mot sådana uppmaningar. Vadå mer galna inför Gud? Det är ungefär som att hurtigt säga, okej, nu ska vi ha roligt. Det blir inte ett dugg roligare för det. Om vi å andra sidan aldrig tillåter oss att provprata, att famlande försöka beskriva vad vi upplever att Gud faktiskt gör, finns risken att vi skapar en kultur där bara den som vet uttalar sig. Och då blir det ofta väldigt tyst. Framförallt så tror jag aldrig att det är en god idé att försöka forcera fram sina förklaringsstunder. Att övertolka det som sker. Eller genom egen ansträngning försöka locka fram Gud. Det säger mer om vår egen otålighet, även om den också kan ha sin plats emellanåt. Däremot är jag övertygad om att vi kan hjälpa varandra att tillsammans vända våra liv till den Gud som har sitt ansikte vänt till oss. Att sitta vid hans fötter. Och i detta gör oss tillgängliga för hans tilltal. Den Gud som sände sin son. Och som säger till oss. Detta är Jesus. Lyssna till honom. Och låt hans ord lysa för er. Som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus. Amen.